Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.
He had a reputation of being the baby god.
Known as one of the best in his field, receiving numerous accolades.
Desperata patienter vallfärdar till den berömda fertilitetsläkaren Norman Barwin.
So if you take this concentrated sperm and you put it right into the cavity of the uterus, you're enhancing the chances of conception.
Han ses som en frälsare.
But two local families say that trust was betrayed.
Is there anything you'd like to say to your patients today?
Det de kvinnliga patienterna inte vet är att läkaren inseminerar dem med fel spermier.
I remember desperately wanting to ask him, did you use your own sperm?
He's the monster. You know he's out there.
Du lyssnar på P3-dokumentär om babyguden av mig, Josefin Schneider.
I was on a first name basis with him. I called him Norm.
Kat Palmer har alltid vetat att hennes föräldrar fått hjälp att skapa henne. Mamma Janet och pappa Lion hade svårt att bli gravida. Så sent 80-tal kontaktade de Norman Barwin, en av Kanadas mest kända fertilitetsläkare.
I was this miracle baby. When they used to talk about going to see Dr. Barwin, it was the language they used was so appreciative, right? It was, he gave us the greatest gift. He gave us you.
Läkaren Norman Barwin är ett mycket bekant ansikte för Kat. Han med den pliriga blicken och den mjuka rösten. Han påminner om Dustin Hoffman i vit läkarrock. Familjen brukar springa på Barwin i synagogan i Ottawa under de judiska helgdagarna. Lion är alltid lika ivrig att visa upp sin dotter för läkaren.
Anytime I saw Dr. Barwin growing up, my dad would drag me over to say, "Hi, this is Dr. Barwin. Look how big the kid's getting now. Look, she needs braces. She just graduated 7th grade." Whatever it was, my dad was so excited to share that with Dr. Barwin.
Kats föräldrar känner djup tacksamhet mot Barwin. Han var ett stort stöd för dem under åren de sprang in och ut ur hans klinik.
Because they put so much trust in this person. Dr. Barwin served as a mini psychologist for my dad.
Vad familjen Palmer inte vet är precis hur långt Norman Barwin var villig att gå för att hjälpa till. I ett arkivklipp från tv-programmet W5 sitter Norman Barwin vid sitt skrivbord på sin klinik i Ottawa. Han har på sig blå skjorta och blå slips under läkarrocken.
I can't tell you the joy one feels when patients come who's been unable to get pregnant. It's a highlight when you get a positive pregnancy test and you share with that with someone.
Hans kontor är fullt med utmärkelser. Plaketter i guld och små statyetter. Leende bebisansikten tittar ner från en fotovägg. Barwin berättar om det nära band han känner till sina patienter.
It's kind of a very special relationship that you have with the patient. You know how much they've had to suffer and how much they've had to go through.
Norman Barwin föddes i Sydafrika till föräldrar som flytt undan nazisterna i Litauen. I början av 60-talet lämnar han landet i protest mot apartheidsystemet och rasförtrycket. Istället studerar han medicin på Nordirland, där han också inleder sin läkarpraktik. Tidigt 70-tal flyttar Barwin till Kanada.
So he started working at the Ottawa Hospital, which is the biggest hospital in the city.
Journalisten Elizabeth Payne är hälsoreporter på tidningen Ottawa Citizen och hon har följt Norman Barwin.
He was co-director of the fertility clinic there, as I say, that was a new and burgeoning area.
Det är en tid när fertilitetsmedicinen tar stora kliv. Artificiell insemination och spermabanker som kan lagra spermier i årtionden är nya tekniker. 1978, några år efter att Barwin kommit till Ottawa, rapporterar Ekot om världens första graviditet via IVF.
Nedkomsten strax före midnatt på Oldham-sjukhuset i Lancashire kan få stor betydelse för kvinnor runt om i världen.
IVF betyder in vitro fertilisering och är en process där ägget befruktas utanför kroppen och sätts tillbaka i livmodern. Genombrotten inom fertilitetsforskning väcker stort hopp hos par som kämpar med att få barn. Samtidigt är branschen i stort sett oreglerad. Det är upp till varje enskild fertilitetsklinik att avgöra vad som är det säkraste sättet att hantera spermier och genomföra behandlingarna. Dr. Norman Barwin ägnar sig inte åt IVF. Hans specialitet är en särskild sorts insemination. De bästa spermierna separeras från sädesvätskan och förs direkt in i livmodern för att maxa chansen att bli med barn. Med hjälp av en tunn mjuk slang kopplad till en spruta inseminerar han kvinnor under ägglossning.
We do the ultrasound, then we put a little towel underneath the patient so she's slightly in an angle. We inject the sperm into the cervix.
Från 70-talets början och drygt 4 decennier framåt hjälper han hundratals kvinnor att bli gravida. Med tiden blir han känd som babyguden i Kanada, en fertilitetskung.
His reputation among people who used his services, there was this fierce loyalty.
Journalisten Elizabeth Payne säger att patienterna känner stark lojalitet mot Barwin.
People who used him for fertility, you know, there were emotional attachments, I guess, which is maybe not surprising, you know, families who had been trying to conceive for years.
Om någon kan hjälpa par som kämpar med barnalstrandet så är det han. Mannen med den långa, välordnade silverkalufsen och den nästan blyga och samtidigt lite busiga uppsynen.
Dr. Norman Barwin, known in the nation's capital as the baby god. He was a go-to for couples experiencing infertility.
Known as one of the best in his field, receiving numerous accolades, an honorary degree from Carleton University.
The baby god.
Barwin är en banbrytare på flera sätt. Han är en av få läkare i Kanada som tidigt behandlar singelkvinnor och lesbiska par som drömmer om att bli föräldrar. Han ses som kvinnornas förkämpe, berättar journalisten Elizabeth.
Very much on the sort of feminist side of healthcare. He worked closely with LGBTQ communities. He was really considered a hero in those communities.
Barwin startar en privat klinik, Broadview Fertility Clinic, i Ottawa. Många av hans trogna patienter tar sig dit. Det går bra för Barwin. Folk älskar honom. 1997 får Barwin till och med Kanadas högsta utmärkelse, The Order of Canada, för sitt arbete.
It was considered a sort of sign of his considered prestige and importance to the country, for sure.
Ett par som vänder sig till Dr. Norman Barwin är Lisa Jull och hennes make Ron. När Lisa är 25 och Ron 29 år börjar de försöka bli gravida.
We were so desperate to get pregnant that we would do anything.
Men tiden går och inget händer på barnfronten. Lisa lägger energin på jobbet istället personalfrågor inom polisen. Det är mejl och det är möten och ärenden som ska lösas. Lisa och Ron har ett hus med stor tomt, en bit utanför Ottawa, att sköta om. Och så hundarna som de adopterat. En liten pudel och en schäfer. 5 år senare sitter paret i väntrummet till Norman Barwins klinik.
We were lucky and were able to get in to see Dr. Barwin, the baby god, because it was very hard to get an appointment with him.
Det är svårt att få en tid hos den eftertraktade läkaren, men de lyckas till slut. Snart ska Barwin inseminera Lisa med Rons spermier.
We just felt like this is going to work. Because everybody talked about how he was able to do it. So we were so excited, we were so on edge and accepting of anything. I don't think I even asked all that many questions, you know, because we were just so excited. And he was so well known.
Lisa och Ron lyssnar noga när den upphöjde läkaren pratar om låg spermakvalitet och långsamma simmare. Lisa drar fingrarna genom sitt mörkbruna hår. Hon tycker att läkaren verkar vara lite av ett geni. Han kan till och med skriva upp och ner. Hon känner starkt förtroende för Dr. Norman Barwin.
I noticed that he was writing and drawing upside down on his desk, which was fascinating to me that he was able to do that.
Sommaren 1998 blir Lisa gravid. De blå favoritjeansen blir snabbt för trånga.
I think it was the second or third procedure that actually worked. And I heard from the doctor's office that we were pregnant.
Lisas man Ron rullar stolt barnvagnen till kliniken för att visa upp deras nyfödda dotter Taylor. Hennes blåa babyögon tittar halvvaket upp på läkaren. Barwin har förstås inte gjort det på egen hand. Men ännu ett lyckligt par känner att de har honom att tacka. Och ännu en lyckad graviditet kan läggas till Norman Barwins framgångssaga. I ett klassrum sitter 14-åriga Kat Palmer. Det är biologilektion och läraren försöker engagera en ganska ointresserad grupp tonåringar. Det handlar om arvsanlag, recessiva och dominanta gener.
One of the examples he was using in that lesson was eye color. Two blue-eyed parents can't have a brown-eyed child.
Kat lyssnar förundrat. Den där regeln om ögonfärg gäller inte för hennes familj.
I thought that was very peculiar because I in fact had two blue-eyed parents and I myself had brown eyes. It kind of stuck with me.
Den kvällen stirrar hon på det inramade familjeporträttet i vardagsrummet.
I made the comment of, oh, you know, mom, I must be really special because I have brown eyes and you both have blue eyes.
Kats mamma Janet tar ett djupt andetag där hon sitter vid skrivbordet. Hon släpper blicken från datorskärmen och hela hennes hållning blir onaturligt rak.
I then asked the question of, is there something I need to know? And that's when she said, you know, your father and I had a really difficult time conceiving. You already know that we went to this fertility clinic, but the piece that you don't know is that your donor conceived.
Hennes mamma berättar det lilla hon vet om donatorn, som nu alltså visar sig vara Kats biologiska pappa. Donatorn är av tysk-irländskt påbrå. Han har studerat till läkare och spelar cello. Det var inte meningen att Kat skulle få veta hur det hela gått till.
Well, I didn't let on that it was really impacting me. It definitely weighed on my little 14-year-old self.
Sen säger Janet, berätta inte för din pappa att du vet. Kat summerar för sig själv. Det finns inte ett spår av pappa Lion i henne. Inte en enda molekyl. Nyheten är svår att smälta.
I stay true to what I told my mom, which is that I won't bring it up to him.
Under 5 år bevarar Kat hemligheten. Det blir ett märkligt förbund mellan henne och mamman. Men några dagar innan Kat ska flytta till staden Victoria, 450 mil bort på Vancouver Island, för att studera teater, bjuder pappa Lion ut henne. Han har något att berätta. Lion håller en kebabrulle och ser medtagen ut. Ögonen tåras upp innan han ens börjat prata.
I knew what that conversation was going to be and I was dreading it because it didn't make any difference to me. But I also didn't want to tell him that I had known since I was 14. So he sat me down and he started to have this conversation and I cut him off. And I said, look, Dad, if you're going to tell me that I'm donor conceived, I know that already. Mom told me. It doesn't make any difference. I love you. You're my dad. I think for my dad, this had been a conversation that he had been planning to have with me my entire life. And I think he was very much concerned about potentially being rejected somehow.
Kat är uppslukad av teaterstudierna. Det är Shakespeare-monologer och grekiska tragedier till sent på kvällen. Hon tänker mycket på sitt ansikte och på var alla delar kommer ifrån. Kats ögon är mörkbruna, mandelformade. De sluts nästan när hon ler.
Theater school, so much of it is how do you look? And I didn't look German and Irish. I looked a little bit different than my family. Not drastically so, but there was a lot of things that the pieces that weren't quite fitting together.
Och hon känner sig ganska ensam på den stora ön, många mil hemifrån.
I think it really was that isolation in college that started the maybe I have a few half siblings out there.
Kat bryr sig inte så mycket om vem donatorn är, men hon som vuxit upp som ensam barn börjar intressera sig mer och mer för om det kan finnas några halvsyskon där ute.
On the next extra, pampered Hollywood stars.
They make demands like spoiled children.
See what it takes to keep them happy on and off the set. Plus, meet the
Kat ligger i sängen i sitt studentrum och tittar på videoklipp där donatorbarn förenas med sina halvsyskon för första gången. Under 00-talet blir DNA-tester allmänt tillgängliga och det växer fram en hel industri. Genom en enkel spottloska i ett provrör och några knapptryck på sajter som 23andMe och FamilyTree DNA kan människor nu hitta okända släktingar. Och ibland blir det dessutom stark TV av resultaten, tycker Kat.
You guys look so much alike.
Yeah,
so. Yes, you're like flipping your hair exactly alike. It's...
Inspirerad av de tårdrypande syskonmötena registrerar hon sig på hemsidan Donor Sibling Registry. Ett forum som möjliggör för donatorbarn att matcha med släktingar de inte visste fanns. Men det där Hollywood-ögonblicket får vänta.
I didn't have any donor numbers. I didn't have any identifying information beyond what my parents had told me.
En sak som komplicerar sökandet är att Kat saknar donatornummer.
I realized that if I wanted to find half siblings, which was something I really started actively pursuing, I needed to figure out who the donor was.
Några år tidigare har kanadensiska medier börjat rapportera om att Dr. Norman Barwin anklagas för allvarliga brister. Anledningen är att han vid några tillfällen ska ha blandat ihop spermaprover på sin klinik. CBC News rapporterar om två av fallen.
Kara Strong and her husband are hoping to have a baby in the new year with the help of a fertility clinic. But news this week has created a bit of a chill.
It's something that's scary. It's something you have to think about. But you also have to put a lot of hope and trust into the doctors.
But two local families say that trust was betrayed. They're suing their fertility doctor, Norman Varwin, for allegedly mixing up and contaminating their intended sperm samples. Dr. Varwin has denied any wrongdoing and has asked the court to dismiss the charges.
Kat ser Dr. Norman Varwin på TV. Läkaren som hennes föräldrar är så tacksamma för och som familjen brukar träffa i synagogen.
I think that also ignited a spark of now's the time I need to get this information.
Hon börjar jaga information om hur hon blivit till. Hon ber sin mamma ringa till kliniken för att begära ut journalerna. Men där finns ingen information om donatorn.
Everyone had said, you gotta take a DNA test. You gotta confirm what you know.
Kat bestämmer sig för att göra ett DNA-test för att åtminstone bekräfta det hon fått höra om donatorns härkomst. Hon beställer hem ett kit, topsar insidan av sina kinder och skickar iväg provet i ett kuvert. Resultatet som kommer några veckor senare överraskar henne.
I was very confused because it was very clear that my donor was not German and Irish, that they were Ashkenazi Jewish.
Testet visar att Kat har samma genetiska bakgrund som sina föräldrar. En judisk grupp som växte fram i Central- och Östeuropa. Det går inte ihop. Donatorn skulle ju ha ett helt annat påbrå. När livet känns tufft brukar Kat ringa sin moster. Hon är bra på att lyssna och hon är klarsynt. Kat berättar om det förvirrande DNA-resultatet.
She very kindly said, well, you know, Dolly, have you looked at a photo of Dr. Barwin? It might be him. It could be him. And I remember going onto my phone that night and looking up a photo of Norm, of this person I had known my entire life, and seeing myself reflected in this black and white photo of him. My whole life I've been told I have a very contagious smile, and I saw it reflected back in this picture.
It said he played guitar, he had brown hair, brown eyes, and then it says, yeah, he was in medical school. The medical school thing, though, is written in by hand by the doctor.
Aviva Coopersmith växer upp på 90-talet i centrala Toronto med sin mamma Penina. Aviva är lik sin mamma med brunt vågigt hår och mörka ögon. Så länge hon kan minnas har hon vetat att hon blev till med en anonym spermadonator som pluggat till läkare och spelar gitarr.
As soon as I was old enough to ask, she told me that my biological father had agreed to help create me, but that his involvement ended there.
När Aviva är 12 år frågar hon sin mamma om hon kan få titta på papprena som beskriver hennes donator. Hon granskar storögt de maskinskrivna sidorna från Norman Barwins klinik. Hon läser att han är av östeuropeiskt ursprung. Aviva har livlig fantasi som barn. Klart hon funderar på vem hennes pappa är ibland.
I had the occasional fantasy of, you know, recognizing him if we were in Ottawa and immediately knowing he was my biological father, but I also knew that wasn't really realistic.
Normen i Kanada runt 80- och 90-talet är att inte berätta för barnet att det blivit till genom insemination med donator. Det handlar delvis om stigma kring fertilitetsproblem, särskilt för män. När Aviva är 15 år upptäcker hon sajten Donor Sibling Registry, forumet där donatorsyskon kan matcha med varandra.
I always wanted siblings. Even though my mom and I were close, so it could be intense just being the two of us.
Aviva registrerar sig på sajten.
It was appealing to me in that other people would join and post their information who also wanted to be found.
Men hon hittar ingen där. Åren går och för det mesta tänker hon inte på sin pappa. Hon är upptagen med att leva sitt liv. Men lite då och då får Aviva en ingivelse att återuppta detektivarbetet. Hon skulle vilja se hans ansikte. Hon söker på den knapphändiga informationen hon har.
I was trying to Google class lists from the University of Ottawa's medical school in the 80s and trying to see if I could find a name of someone who might be my biological father.
Vintern 2014 kommer Aviva hem till Toronto efter ett år i New York. Hon är 25 år och känner sig lite osäker på framtiden.
I had just gotten out of a long-term relationship. I moved back to Toronto. I was feeling a little lost, unsure about what the future held for me.
Nästan 10 år efter att Aviva hittat forumet för donatorbarn tar hon upp sökandet igen. Hon surfar in på Donor Sibling Registry och ser att det nu upprättats en egen sida för folk som blivit till via Barwins klinik. Aviva och Kat hittar varandra och börjar chatta.
We both had brown hair and brown eyes. We're close enough in age. It wouldn't hurt to compare DNA tests.
Aviva köper ett DNA-test för att kunna avgöra om det finns en genetisk koppling till Kat eller någon annan på sajten.
I have to spit into a tube. I wait, and in late March of 2014, I get an email saying I have results, and so I open up the 23andMe website. I'm very excited and maybe a little bit nervous. And it says that I'm about 40% Italian, which is news to me.
Testet visar ingen koppling till Kat. Den italienska härkomsten är ett mysterium för Aviva. Hon vet att det italienska blodet inte har något med mammans bakgrund att göra. Och enligt journalen från fertilitetskliniken är ju Avivas donator från Östeuropa.
I tell my mom about it. I tell a few friends, like, isn't that funny? Maybe I'm half Italian.
...2012 har den populära läkaren inseminerat flera hundratals patienter som kommit till hans klinik. Men 4 kvinnor har anmält honom för att ha använt fel spermier. Bland dem finns en kvinna som trodde att inseminationen gjorts med hennes makes spermier, men det visar sig att de kom från en annan patient. Journalisten Elizabeth Payne följer fallen.
These court cases were very quiet. There wasn't a lot of documentation. There were signed agreements.
Enligt Elizabeth var det ganska tyst om rättsfallen som avslutas med förlikningsavtal. Men det börjar bli lite väl många misstag på Norman Barwins klinik. Nu beslutar den kanadensiska provinsens tillsynsmyndighet för läkare att inleda ett disciplinärt ärende mot Norman Barwin. Nyhetskanalen Global News är på plats utanför tillsynsmyndighetens kontor i Toronto.
One of the victims, known as Patient D, says it's something that is always there.
I feel violated. I felt violated. And this needs to be known, that these mistakes should not happen ever.
Outside the hearing by the College of Physicians and Surgeons of Ontario, Barwin refused to talk.
Is there anything you'd like to say to your patients today?
They're not coming at the moment.
Året därpå kommer beslutet.
Ottawa fertility specialist Dr. Norman Barwin has admitted to professional misconduct for artificially inseminating three
women. Nämnden finner Barwin skyldig till tjänstefel för att vid fyra inseminationer använt fel spermier.
It was clear that this guy had done things wrong.
Journalisten Elizabeth Payne noterar att reaktionerna på beslutet är ganska dämpade.
I still think there was a fair amount of support among people who were his supporters and people who felt he had helped. And he, you know, seemed like he was going quietly into retirement, I think, at that time and stopped what he was doing.
Nämnden beslutar att dra in Barwins läkarlegitimation i 2 månader. Barwin har begått tjänstefel. Men enligt kanadensisk lag finns inget specifikt brott han kan åtalas för. I samma veva väljer Barwin också att lämna tillbaka sin Order of Canada-utmärkelse. I månader har Kat Palmer försökt få ut mer information om den hemliga donatorn från kliniken, mannen som är hennes biologiska far. Nu bestämmer hon sig för att försöka få till ett möte med Dr. Barwin, ansikte mot ansikte. Han går med på att träffas. Några dagar senare sitter hon i bilen tillsammans med sin pappa på väg till Barwins klinik.
My dad drove me to the clinic to drop me off. So he dropped me off and I walked down the hallway and opened the door and saw the receptionist. You know, have a seat. I'll go get Dr. Barwin. And he called me into his office.
Norman Barwin sitter vid sitt skrivbord. Bakom honom på väggen ser Kat ett collage av bebisfoton.
And my mom had been the one to say, "Oh yeah, we sent him a photo. You're on that baby wall somewhere." But I sat down and I tried not to be too much of a people pleaser. And I just remember not quite painting him into a corner at that point, but just stating fact. You know, my parents told me it was a German and Irish donor. My DNA doesn't reflect that. If I was a woman coming in 1990, looking to get pregnant and wanting to use a sperm donor, where would you have gotten those samples from?
Hon vill inte pressa honom utan frågar istället Barwin var han fick sina spermaprover ifrån på 90-talet.
And he just, if there was an error, it certainly was not intentional, and we never thought the children would come looking for more information, and I know it's really important to you, but you're really obsessing over this fact.
Barwin säger att om något blivit fel så var det absolut inte med mening. Att han aldrig kunde tro att barnen skulle komma tillbaka till kliniken och be om information. Han förstår att det är viktigt för Kat, men han tycker att hon beter sig som en besatt.
It was just so frustrating because he really truly did not understand what I was seeking and why I would ever possibly have questions. I had seen him around. I knew him. He was my parents always talk to him at these events, so he couldn't write me off completely.
Kat blir mer och mer frustrerad. Hon upplever att Barwin bara försöker slingra sig. Samtidigt vågar hon inte ställa den avgörande frågan som bränner i henne. Använde han sin egen sperma?
I remember desperately wanting to ask him, you know, my DNA came back Ashkenazi Jewish. Did you use your own sperm? But I couldn't get it out.
Kat lämnar kliniken utan svar. Pappa Lion väntar utanför i bilen.
I was in the car with my dad. My dad was telling me a story about something completely unrelated. And I remember getting very emotional and starting to cry. And I knew at the time it had nothing to do with the story my dad was telling me. It was completely because I had been overwhelmed from that meeting.
Detektivarbetet får vila ett tag. Men ibland får Kat en impuls att fortsätta leta.
The greatest piece of information that I had was my DNA.
Så en dag får hon ett mejl från en okänd släkting som hittar henne på en DNA-sajt. Han skriver att han vill hjälpa till.
I had written, I'm donor conceived and I'm looking for more information about my paternal side.
De pratar i telefon redan samma kväll. Det kommer bli ett stort genombrott för Kat. Släktingen berättar för sin mamma om Kat och att hon blev till på Barwins klinik.
His mom stopped him and went, wait, the Norman Barwin? The Barwins are our cousins.
Kat känner att svaret är inom räckhåll.
I started trying to draft a letter to Dr. Barwin.
Kat och släktingen har lagt DNA-pusslet. De kan visa svart på vitt på vilket sätt de är släkt och att Barwin är länken mellan dem. Allt tyder på att föräldrarnas fertilitetsläkare, Dr. Norman Barwin, är Kats biologiska pappa. Precis som hon anat. Kat börjar skriva ett brev till Barwin.
But I couldn't get past the first couple lines of it. Where do you start writing a letter like that? Hi, it's me. Don't know if you remember me from all those years growing up in synagogue or that meeting a couple years ago. I couldn't figure out how to word it.
Den 13 augusti 2015 har Kat tagit ledigt från jobbet. Nu ska hon skicka iväg det avgörande mejlet.
Oh, he's never going to respond. Or he's going to respond with like a cease and desist, leave me alone.
Kat föreställer sig att Barwin kommer be henne låta honom vara i fred.
He responded within an hour, saying this is my phone number, call me.
Dagarna som följer är det här allt hon kan tänka på. Hon vet inte hur hon ska ta samtalet med Barwin. Vad ska hon säga?
My partner Chris is so level-headed and he's so calm. And I just said, well honey, I don't know what to say. What do I say to him? And Chris said, you don't need to say anything. You just call him, say, hi Norm, what did you think of my letter? And he will respond.
Kat sitter i soffan i vardagsrummet och slår numret till Dr. Barwin. Hon sätter på högtalartelefonen. Pojkvännen Chris sitter bredvid och lyssnar.
I said, hi Norm, it's Kat. What did you think of my letter? And he proceeded to talk for about 15-20 minutes. He tried to play it off that it must have been an error. And he said, I'd often use my own sperm to calibrate the machine. The machine must have been contaminated. And it must have been an inadvertent medical error.
Kat tittar ner i mattan som är full med hundhår. Hon tycker att Barwin låter fumlig och ursäktande. Han säger att det måste blivit fel när han använt sin egen sperma för att analysera spermiekvaliteten.
You know, this is every doctor's worst nightmare. You never think this is going to happen. You never want this to happen. And it does appear to be true. And it's an error.
Kat säger att Barwin kallar det som hänt för en läkares värsta mardröm.
But I pushed him. The one thing I was able to get out in that conversation was, would you take a DNA test? And for whatever reason, I still to this day do not know why he agreed to it. Maybe because he had been friends with my family and he had known me for so long that he had to still play nice.
De lägger på luren. Hon förstår inte riktigt hur det gått till, men på något sätt har hon lyckats få Barwin att gå med på att göra ett DNA-test. Det hela drar ut på tiden, men till slut skickar Barwin in sitt testkit för analys, och så även Kat. När Kat är på lunchrast från jobbet får hon ett mejl från Barwin.
He sent me an email saying I got the results of our DNA test and it isn't that positive.
Kat berättar att Barwin skriver: min tröst i det här oavsiktliga medicinska misstaget som uppstått är att det har gått så bra för dig i livet. Och framförallt att du är en fin och omtänksam person.
It wasn't surprising to anyone at this point.
Barwin håller fast vid sin förklaring att hans spermier kan ha blandats in när han testat klinikens spermieräknare. Osannolikt, tänker Kat. Oavsett hur det går till har hon redan accepterat faktum. Dr. Norman Barwin, Kanadas babygud, är hennes biologiska pappa. Och hon har svårt att tro att hon är hans enda barn som blivit till på det här sättet. Och det verkar finnas oegentligheter i andra delar av Barwins liv.
5 seconds away.
Well, the dreams of these athletes, all 18,000 of them, whether you're world class or others, are about to clash with reality.
Journalisten Elizabeth Payne, som bevakat nyheterna om Barwin genom åren, har kunnat läsa hur han fuskat i andra sammanhang i början av 00-talet.
He ran the Boston Marathon in a time that put him 14th in his age group for men. He failed to appear at multiple checkpoints in the route.
Under Boston Marathon år 2000 har Barwin skippat flera kontrollstationer och sprungit in på en stark 14:e placering i sin åldersgrupp.
And was disqualified and banned from ever running the race again, which in itself is pretty astonishing, I find.
Trots fusket i Boston avslöjas det att Norman Barwin gjort det igen i ytterligare ett långlopp i Ottawa året efter. När han konfronteras förklarar han att han känt akut smärta i ett brock och därför fått skjuts till slutet av banan för att få uppleva den rusiga känslan av att springa i mål.
To cheat at something so high profile, and yet later he did it again at the Ottawa Marathon and sort of had claims that, well, you know, I had this injury, so I was just catching up with a trainer at the end. You're tracked, and it seems like something you couldn't get away with.
Ytterligare en detalj som kommer fram är att Norman Barwin misslyckats upprepade gånger med de kanadensiska specialistproven som krävs för att kalla sig licensierad gynekolog. I Ottawa finns en annan tjej som misstänker att Norman Barwin är hennes biologiska pappa. Hon heter Rebecca Dixon och är i Kats ålder.
And she was in the process of trying to get Dr. Barwin to legally agree to a DNA test.
Rebecca och hennes föräldrar förbereder en grupptalan mot Barwin. En civilrättslig process där många personer går samman för att driva skadeståndskrav. Men de saknar konkret bevis på att Norman Barwin inseminerat Rebeccas mamma med sina egna spermier. Via en annan patient som tidigare stämt Barwin får advokaterna kontakt med Kat.
I just remember sending emails saying you can take whatever blood sample you want. Here is my DNA test with this doctor. I am genetically related to him. I can prove it.
Hittills är Kat den enda som kunnat visa att Norman Barwin är hennes biologiska pappa.
That night we connected And within about 10 minutes, I had explained that there was a website where we could compare our DNA. And within about a minute or two of her uploading her information, we compared DNA and we were half sisters.
Upptäckten blir en avgörande pusselbit för att avslöja ett mönster där fler personer fått fel spermier, inklusive Norman Barwins egna. I början av november 2016 lämnas stämningen in. Det handlar om familjer där fel spermier har använts på olika sätt. Par som trott att de fått ett gemensamt biologiskt barn men upptäckt att en okänd donator använts. Och kvinnor som noggrant valt ut en donator men i efterhand fått veta att barnet har en helt annan genetisk bakgrund, som i Avivas fall. Män som fryst ner sina spermier inför cancerbehandling och nu är osäkra på om de använts för att inseminera andra kvinnor än deras partner. Och så barnen som Barwin är pappa till, förstås. Totalt kommer grupptalen att omfatta 244 personer.
This is an unbelievable story. Imagine you were given proof one day that you're not actually related to your dad. That's the discovery more than 60 people have made, allegedly because of one fertility doctor named Norman Barwin.
Accused of using his own sperm to impregnate at least two women. CTV's medical specialist.
Rättsprocessen bevakas av flera kanadensiska medier. Att Norman Barwin använt sin egen sperma är både skandalöst och fascinerande. Lisa och Ron läser nyheterna om läkaren som hjälpt dem skaffa dottern Taylor. De häpnar. De bestämmer sig för att göra ett faderskapstest för att vara på den säkra sidan. Lisa är på jobbet på polisens HR-avdelning när hon får resultatet.
I'm not thinking about where I am.
Hon sitter i ett bås med glasväggar mitt i ett öppet kontorslandskap. Hon öppnar mejlet. Där står det att Ron inte är Taylors biologiska pappa.
I was swearing out loud because I was so shocked that I stood up, and as I was yelling, other people's heads came up. And were looking at me because I'm not that type of person. They were looking at me like, what is wrong? And my manager came over and said, are you okay? And I said, no, I'm not. but I couldn't really explain why I wasn't okay because I didn't have the words yet.
Lisa samlar ihop sina grejer och ringer Ron och berättar att deras dotter blivit till med en okänd mans spermier.
I remember sitting in the car and having those conversations and him just breaking down.
Först fokuserar Lisa på Rons och Taylors reaktioner. Det tar ett tag innan det börjar sjunka in vad hon själv har varit med om.
That's like assault. Something was done to you, then it feels almost gross, you know, like and wrong and violating, right? Because as much as I wanted the procedure was supposed to be done with my husband at the time's sperm, not somebody else's. Somebody I don't even know. I have no idea where it came from. You know, that was really hard.
När de pratar med advokaterna har Lisa svårt att förstå att det Barwin gjort inte är ett direkt brott i lagens mening. Det känns ju som ett brott för dem.
To me, I couldn't believe that it wasn't considered rape or assault of some kind, like a criminal offense.
Historia efter historia kommer fram och skandalens omfattning blir allt tydligare. Det visar sig att Taylors biologiska pappa är en vän till Barwin, berättar Lisa.
They played squash together. So, what were they doing? Like this was part of their, hey, let's go out for a couple beer and after a squash game and then go to the office. And was he paying this guy? Like, I have no idea. Like, it's just such a gross ick factor that you just, it's hard to wrap your mind around it. Like, why?
Aviva, hon som vuxit upp själv med sin mamma, har med hjälp av sitt DNA lyckats ringa in vem hennes donator är. Hon har skrivit till mannen som gjort henne till 40% italienare, men har inte hört något tillbaka. Flera månader senare får hon ett samtal från en av advokaterna kopplad till grupptalen. Advokaten företräder den italienska mannen.
He's pretty sure he's my biological father. He was not a donor.
Mannen säger att han är ganska säker på att Avivas mamma inseminerats med hans spermier. Provet skulle förvaras på Barwins klinik efter att han genomgått en kirurgisk sterilisering. Poängen var att kunna plocka fram materialet för att skaffa fler barn i framtiden. Vilket han också försökte när han skilde sig och träffade en ny kvinna. Men det blev inga fler barn, om man inte räknar med Aviva förstås.
He hasn't decided if he wants to be in touch with me. So he wants all the communication to go through the lawyers. I let them know that I'd be really interested in being in touch with his children, who are my biological half-siblings. He asks that I hold off on that until he tells them. At this point, he hasn't told anyone in his family except his current wife.
Aviva kan förstå hur hennes biologiska pappa resonerar, men samtidigt gör det ganska ont.
I guess the one thing that upsets me is that, like, his reaction makes it feel like maybe I'm something to be ashamed of. But I also understand, like, you know, this is a huge violation for him, and a complete stranger was able to have his biological child, but his own wife wasn't, and that must be kind of heartbreaking.
Aviva vet inte om den italienska pappan någonsin kommer berätta om henne för sin familj. Mediestormen kring stämningen mot Barwin gör att trycket växer på myndigheterna. Provinsen Ontarios tillsynsmyndighet för läkare bestämmer sig för att granska Norman Barwins arbete på nytt. Men Barwin deltar inte i förhandlingen. Han håller fast vid sitt försvar att det hela skett av misstag när han analyserade sin egen sperma. Enligt honom kan rester ha blivit kvar i utrustningen och senare blandats in i andra patienters prover. Utredningen avfärdar det som en orimlig förklaring till det stora antal barn han gett upphov till. Myndighetens granskning pågår i ungefär 3 år och kulminerar 2019. Då förlorar Barwin sin läkarlegitimation permanent. Global News rapporterar om nämndens offentliga reprimand.
Dr. Stephen Bodley read out a public reprimand for Dr. Barwin. Your appalling behavior spanning decades and affecting multiple families and individuals leads to a sense of disgust on the part of this panel.
Journalisten Elizabeth Payne rapporterar om fallet.
I think a lot of the families were pretty critical of generally lack of oversight, lack of taking things seriously back when they should have, and kind of saying stern words and catching up when it was far, far too late.
2021, efter nästan 5 år, har parterna gjort upp och nått en förlikning. Det beskrivs som första gången i världen som den här typen av fertilitetsbedrägeri prövats i en samlad grupptalan. Skadeståndet uppgår till över 90 miljoner kronor. En väldig summa som samtidigt ska fördelas mellan många drabbade. Men pengarna betalas inte direkt av Barwin, utan av en organisation som fungerar som en slags försäkring för läkare. Lisa Jull, som upptäckt att hennes dotter inte är biologiskt barn till maken Ron, är fortfarande inte nöjd.
I don't think anybody was happy. I don't think anybody felt like that justice had been done or anything like that.
Barwin borde tagit ansvar och fått ett mer kännbart straff, tycker hon.
He says that he didn't do anything wrong. He still believes, I think, that he didn't do anything wrong. There was never any admission of guilt, right? He still believes that you should all be happy. You have kids. And that's hard to swallow because he made decisions that were way beyond his right to make.
Norman Barwin erkänner ingen skuld. Hans handlingar stred mot läkaretik och medicinsk praxis. Men än idag finns det ingen kanadensisk lag som förbjuder en läkare att använda sin egen sperma för att inseminera patienter utan samtycke. Det finns inte heller någon lagstadgad övre gräns för hur många barn en donator kan ge upphov till i Kanada. Journalisten Elizabeth Payne menar att ett svagt tillsynssystem och otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter är en del av förklaringen till hur det här kunde hända.
I think it reflects the weakness of the regulations around these kinds of healthcare offices.
Trots skandalen har inga betydande förändringar genomförts. Tillsynen och regelverket är fortfarande bristfälliga. I teorin skulle något liknande kunna hända igen.
The system is still not well regulated and the oversight is not good enough, but to have someone who was ethically challenged and organizationally challenged at the same time, I think was a recipe for disaster.
Kat och de andra drabbade ser också de allvarliga systemfel som gjorde hans handlingar möjliga. Men hon ser också att det finns andra läkare som gjort som Barwin.
There are so many stories of doctors who use their own sperm. There were no regulations in this industry. It was the Wild West. You could do whatever you wanted.
Under flera decennier byggde spermiedonation på ett löfte om anonymitet. Men vissa läkare utnyttjade det. En i Las Vegas använde sin egen sperma i åtminstone 24 fall. Och en annan i Indianapolis har gett upphov till åtminstone 94 barn. Läkarna räknade knappast med att framtida DNA-teknik skulle göra det möjligt för barnen att själva spåra sina biologiska pappor. Sen spermaskandalen blivit känd håller sig Norman Barwin undan medierna. Fallet har fått mycket uppmärksamhet, men han ligger lågt. Han låter sina advokater sköta all kommunikation. Frågan alla ställer sig är, varför gjorde han det?
And I was hoping that we could speak to you for just a couple of minutes.
I really have no comment, really.
I det granskande TV-programmet W5 försöker en journalist nå Barwin utanför hans hem i Ottawa. Snön faller över Norman Barwins silvervita hår när han står på uppfarten till Tegelvillan. Journalisten pressar honom på en kommentar. Till slut tillägger han att det enda han ville var att hjälpa människor.
I've always wanted just to help people. That's what I can say.
Do you understand how painful this is for so many people though?
I understand. I know what I'm going through with this.
I sökandet efter svar gräver samma program fram en gammal intervju med Barwin från 2009. Den är från tiden innan den stora grupptalen drog igång. Långt innan det blev känt att Barwin använt sin egen sperma. En journaliststudent lyckas få en intervju med Barwin samtidigt som en av de tidiga rättsprocesserna pågår där han anklagas för att ha inseminerat en patient med fel spermier.
This is my worst nightmare. I mean, this is not the thing one ever wants to happen. And I was very upset. I did communicate, you know, with the patient, and we tried to sort this out.
Det är en av få tillfällen han uttalat sig offentligt om de rättsliga processerna mot honom.
I did not know you were going to broach on this. I certainly feel I've been put in a corner here, you know, because I would have maybe not had an interview until I'd spoken to my lawyer, you know.
Barwin säger att han känner sig trängd och att han inte skulle ställt upp på en intervju innan han talat med sin advokat.
And though it did happen, what kind of recourse do these families now have?
And I hope, you know, after the hurt that there has been, is that they will be happy with the child that they have and enjoy that child.
Lisa Jull älskar sitt barn över allt annat, men hon är fortfarande förbannad över hur det gått till.
I know that he says that his motive was genuine and that he just wanted to help people, and I think that's baloney. I think that's absolute horse shit. He's the monster, right?
Kats mamma, som inte lever längre, uttryckte aldrig att det Barwin gjorde var fel.
She never could fully accept the reality that what Dr. Barwin did was wrong. He gave me the greatest gift ever, and that was you.
I december 2016 ska Kat och hennes pojkvän ut och resa över nyår. Men först ett snabbt stopp i Toronto. Där väntar hennes nyfunna syster Rebecca, som också har Norman Barwin som pappa. De ska träffas på riktigt för första gången. Rebecca håller upp en skylt med texten "Välkommen syster" i färgglada bubbelbokstäver.
Their reactions are very similar, and even her mom was filming. There's this very silly recording of us in the airport, and her mom goes, "I'm taking the movie," and both of us kind of did like a presentational jazz hands at the same time.
"I'm doing the movie. Oh, I'm doing the movie.
Hi.
Back up a bit. There you go. Are you excited to be here?"
Yeah.
Det är fortfarande oklart hur många barn Barwin har blivit pappa till. Men Kat, som växte upp som ensam barn, räknar 2026 till runt 25 halvsyskon.
He had a reputation of being the baby god, and I think he would do anything to give patients the child and also continue his legacy.
Du har hört P3 dokumentär om babyguden. Jag som gjort programmet heter Josefin Schneider. Producent Paloma Wang-Presha. Ljudtekniker Björn Nitzler. I programmet har du hört material från CBC News, Global News, CTV News, W5, ESPN Live, Anderson Live och Sveriges Radio. Vi har sökt Norman Barwin, som hälsar genom sin advokat att han inte vill kommentera. Programmet är producerat 2026.